starkare än Linné i Sverige. Och nu kommer hans märkligaste, ett av hans största verk, som heter Specie Plantarum. Och i den beskriver Linné den dåtida världens samtliga kända växter. Det är cirka 8000 växter. Och han har placerat in dem i sitt natursystem. Och varje växt har han namngett med sitt system med två latinska namn. Ett namn för släkten och ett namn för arten. Och ända sedan dess är det så här i världen att all botanisk nomenklatur, all namngivning av växter följer Linnés system. Det bestämdes så sent som 1905 på en världskongress. Så Linné fick större och större uppmärksamhet och utnämningar. Han utnämndes till kunglig arkeater, det var en hederstitel. Han är den första vetenskapsmannen som får den nya orden Nordstjärneorden. Kungen själv, Adolf Fredrik, kommer att hälsa på honom i Uppsala. Och han blir adlad, von Linné. Hans sköld hänger ju här på riddarhuset. Och i skölden kan man se Linnés värld. I mitten är det ägget, symbolen för allt liv. Och så är det de tre fälten. Grönt för växtriket, rött för djurriket, svart för mineralriket. Ovanför ser man Linnés egen blomma, Linnean. Och under till hans valspråk på latin som ska bli på svenska, att öka berömmelsen genom gärningar. Linné blev invald i Europas finaste vetenskapliga akademier och i många andra lärda samfund också. Han kände personligen och brevväxlade med alla samtidens förnämsta forskare och vetenskapsmän. Och han blev med tiden också allt mer förmögen. När han var i Uppsala, då bodde han i Botanicums prefekthus. Där hade inrättat ett stort arbetsrum och bibliotek i nedervåningen. Och den hela tiden växande familjen bodde i övervåningen. Han fick ju 7 barn. 2 pojkar och 5 flickor. 5 av barnen överlevde sin far. Linnés hustru, Sara Lisa Moreus. Hennes eftermäle har inte blivit så väldigt gott. Hon beskrivs allt oftare på slutet som en allt argare och barskare kvinna. Och studenterna, de var rädda för henne och många avskydde henne. Linné, som var en mycket fattig student när han kom till Uppsala, blev med tiden välbeställd jordegendomsinnehavare och ägare av 2 åtminstone större egendomar, av vilka den här Hammarby sydost om Uppsala är den mest kända. Här lät han bygga ett 2-våningshus som en mindre herrgård. Och i övervåningen tapeterades väggarna med örttapeter. Och ovanför sovrumsdörren målades devisen "Lev oskyldigt, ty Gud ser dig" på latin. Linné var rädd för eldsvådor, det hade varit många i Uppsala. Så bortom bostadshuset lät han uppföra det här stenhuset som han hade som museilokal. Hit förde han sin värdefulla samling av växter och annat. Han försökte åka ut till Hammarby så tidigt som möjligt på vårarna och somrarna och vara här så mycket han kunde. Och när han var här sov han sällan längre än till 4 på morgonen. Och klockan 6 började föreläsningarna för de studenter som var inackorderade här. Arkeater Linné satt då i den här plugghästen som han själv hade konstruerat. Detta är alltså en äkta plugghäst. Och studenterna satt runt omkring. Efter lektionerna brukade Linné och hans elever göra utfärder i trakten runt omkring. Och på kvällarna hände det att de satt och spelade kort med fru Linné. Eller att de tog sig en sväng om i bondens loge till tonerna av en nyckelharpa. Linné själv brukade då vara med. Han rökte sin långpipa och tog sig en sväng om, han också ibland. Vid den här tiden så skrev han mycket och ofta om sig själv. 5 självbiografier. Och idag är han mycket stolt och glad över att ha blivit doktor, professor, arkeater, riddare och adelsman. Att han hade skrivit 72 böcker. Att han var ledamot av samtliga Europas ledande vetenskapliga samfund. Och som han skriver att han var en av världens 8 mest kända personer.
Och han skriver till slut att när trädet är som högst måste det falla. Och redan i 40-årsåldern började han nämligen redan känna motvindarna blåsa. Naturvetenskaperna var inte längre högsta mode. Under drottning Lovisa Ulrikas tid och då Gustav den tredje kronprins så blir det teatern, konsten och litteraturen som tar över. Och man börjar skratta åt naturvetarna. Linné får depressioner. Han får gikt. Och det försöker han bota med flera liter smultron per dag.
Han kom i ett stadium då ingenting var roligt längre. Inga hederstitlar, inga ordnar, inga bifallsrop. Han satt och läste sin bibel. Och så började han skriva sin kanske märkligaste bok, Nemesis Divina, den gudomliga rättvisan. Han skrev den på lösa lappar riktade till sonen Carl von Linné den yngre. Och det var Linnés tankar kring livet och döden uppblandat med berättelser ur verkligheten. Och det blev Linnés andliga testamente till sonen. Och i den är det inte längre den mysige blomsterkungen som talar. Utan här träder Linné fram så som han blev mot slutet. Här väller människoföraktet fram. Han är full av bitterhet, besvikelse, hämndlystnad och sarkasmer. Men han är fortfarande övertygad om att han är vald av Gud. Så han skriver om sig själv så här. Gud har låtit honom, Linné, koksa in i sin hemligaste rådskammare. Han har låtit honom se mera av sina skapade verk än någon dödlig före honom. Och så, utsliten av en otrolig arbetsbörda. Trött av världen och dess buller, åldras Linné i förtid. Då han var lite över 50 år kunde han inte gå längre ordentligt. Han sköt fötterna framför sig istället för att lyfta dem. Då han var 67 år gammal fick han sitt första slaganfall. Och han skriver om sig själv lite senare. Linné haltar, kan knappt gå. Han talar oredigt, kan knappt skriva. Han glömde sitt namn. Han glömde hela sitt liv. Och han anade inte längre att böckerna på bordet hade han skrivit själv. Han fick fler slaganfall. Han blev allt sämre. Han tappade nästan talförmågan. Och mot slutet av sitt liv så bars han ut i sin praktfulla trädgård. Och där satt han. En lärjunge skriver om Linné då att han fängnar sig åt örterna men känner numera ingen. Han som hade gett namn åt jordens 8000 arter. Då han är 70 år kommer döden som en befriare. En kall vinterdag i januari 1778. Han är begravd i Uppsala domkyrka. Men några år innan hade han fått den unika förmånen att själv utse sin efterträdare. Och han valde sin egen son, Carl von Linné den yngre. Som i det ögonblicket var 22 år gammal och beskrevs som en välskräddad sprätt. En yngling som var mer intresserad av nymferna än floran. Det vill säga, han var en vanlig student som tyckte om tjejer mer än studier. Och han var i det ögonblicket ingenting. Han hade inte ens en akademisk examen. Men för att det skulle se bättre ut så fick han bli medicine hedersdoktor. Nu efterträdde han sin far och han blev en mycket blek kopia. Han dog ung, bara 42 år gammal, ogift och barnlös. Och därmed, som man säger, slöt han den adliga ätten von Linné. Med hans fyra systrar överlevde honom. Och genom dem och deras ättlingar lever fortfarande familjen Linné, kan man säga. Så uppstod den stora frågan. Vad ska man göra med Linnés samlingar? Hans herbarium, personliga anteckningar, manuskript och allt det andra. Ja, först var det ju sonen som ärvde det förstås. Men när han dog så återgick allting till änkan. Änkan Linné överlevde honom med 18 år. Men hon hade inte någon större känsla för det här materialet och hon behövde kontanter just då. Så hon sålde alltihopa till högstbjudande. Och det blev en engelsk läkare som heter James Edward Smith. Så för 900 guineas, vilket inte ens var en stor förmögenhet på den tiden, så packades allting av Linnés samlingar. Hans personligt pressade blommor, hans manuskript, böcker och mycket annat i 26 lådor och skeppades till England. I det ögonblicket gick debattens vågor mycket höga i Sverige. Men vad hjälpte det? Det var för sent. Och idag ligger samlingarna här i London. Smith tog ju väl hand om det. Han grundade ett vetenskapligt samfund som heter Linnean Society of London, som ligger alldeles nära Piccadilly, i ett område där många vetenskapliga samfund ligger, som Royal Academy of Art och många andra. Och här kan man hitta Linnés originalmanuskript, hans egenhändigt pressade Linnea. Här finns första upplagorna till böckerna. Här finns hans naturaliesamling också till större delen. En del av materialet här är tillgängligt för allmänheten i biblioteket. Mycket av Linnés vetenskap står sig än. Och för oss i Sverige har Linné varit viktig inte bara som vetenskapsman, utan också för sina naturskildringar och för sin entusiasm att studera och undersöka naturen. Och detta brinnande naturintresse, denna önskan att få vistas i och lära sig ännu mer av naturen, det lever ju väldigt starkt hos stora delar av svenska folket i denna dag. Det är den linneanska traditionen hos oss. Och genom den kan man säga att vi alla mer eller mindre är Linnés lärjungar.